Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 203 av Svenska FPL-podden. Vi står inför en Game Week 21 och det var en del diskussioner om det skulle bli dubbel i 21. Det ser inte ut att bli det, eller det kan inte bli det så här kort inpå. Utan vi är i dubben av Game Week 20. Vi har två matcher kvar. Vi har United Crystal Palace och vi har, eller Crystal Palace Manchester United om man ska vara helt petig. Och sen så har vi Citys andra dubbel mot Spurs. Så ja, vi får invänta och se vad som händer. Men vi ska framförallt i det här avsnittet fokusera och blicka fram emot Game Week 21 och även blicka lite längre fram för vår framtida planering. Vi spelar in idag tisdagen den 17 januari och agendan för dagens avsnitt är att vi ska kika in i våra byggen så som Game Week 20 ser ut just nu för oss. Vi ska prata veckans punkter och här kommer vi lägga fokus på avstängningsläget där det blir lite uppdaterat för att många lag har spelat sina första 19 matcher och vissa har kvar. Så att lite hur läget står där innan gula korten höjs till 10 gula innan man får avstängning. Vi ska även prata om en planering framåt och då kanske framförallt inför Blank Game Week 25, alltså där man kommer behöva tänka till en hel del. Vi kommer med uppdaterade rekar, kaptensdiskussion för Game Week 21 och avslutar med era lyssnarfrågor. Och det är kul att säga, vi är fulltaliga idag och jag tror att det är två grabbar, och då tänker jag på mig och Stefan som har mungipor uppåt, kanske inte FBL-mässigt men fotbollsmässigt i alla fall. Och Fredrik, hur är läget? Lever du?
Ja, men det gör jag. Alltså, som Liverpool-supporter så är man luttrad även om jag de senaste 5 åren har fått njuta av någonting så ovanligt som Liverpool-framgångar. Nu fick jag ju precis innan vi började spela in här se Harvey Elliott dunka in ett drömmål från 30 meter. Så jag tar de få halmstrån jag får och så gläds jag åt det i en omspel i tredje rundan i FA-cupen. Det är lite där vi har hamnat nu, Liverpool. Så att, men ni har det ju desto roligare.
Ja, men så är det väl verkligen. Stefan, som Arsenal-supporter, vi hade ju lite diskussion du och jag i vår privata tråd om Arsenals chanser till att vinna titeln just nu. Jag vill ju hävda att ni är storfavoriter och det vill du absolut inte hålla med om, samtidigt som vi har höll ungefär samma procentsats, eller det var väl exakt likadant.
Ja, nej, jag tycker du var lite överdriven där. Men nej, oerhört skön derbyseger. Första borta segern mot Spurs på 9 år. Så att det är en tuff arena för oss att åka och vinna på. Och jag tycker att Arsenal gör det på ett imponerande sätt. Första halvlek, ja, det går inte att önska sig mycket mer. Och sen kanske lite passiva andra, men Ramsdale är bra i kassen och de får aldrig in något mål så att de får vittring och liksom, ja, men sista 10 minuterna var det ingen nerv i matchen riktigt. Så att, mycket skön seger, ser fram emot stormötet nu då mot United på hemmaplan på Emirates på söndag.
Ja, det får man väl nästan säga är ligans två mest formstarka lag. Det ska bli intressant att se hur den matchen utspelar sig. Det var någon i Patreon-tråden som undrade om vi skulle se matchen tillsammans, och aldrig i livet skulle jag säga. Jag håller det som klara favoriter i den matchen. Jag vet inte om du håller med.
Nej, jag kommer vara på Cap Verde och sippa på en drink, så att, jag kommer inte se den tillsammans med dig. Det kommer jag inte göra nu.
Nej, jag kommer inte svänga förbi Cap Verde, tyvärr. Yes, vi ska gå in och kolla i våra byggen. Men innan det skulle vi bara skicka ut en allmän sån där heads up till alla som lyssnar på podden. Att se till att spara era byten denna Game Week. Så ni har två stycken till efter uppehållet inför Game Week 22. Om möjligt. Har man jätteproblem så behöver man såklart göra byten. Men jag tycker att det här är någonting som gäller för de allra, allra flesta om man inte har riktigt, riktigt stora bränder. Det är ju ett uppehåll mellan Game Week 21 och 22. Det spelas lite kupper däremellan och utfallet i de kupperna, det gör ju att vi även kommer få mer info om både potentiella blanks och eventuellt även för kommande dubblar. vi kommer ju till exempel veta inför deadline för Game Week 22 vilka fyra lag som blankar i Game Week 25. Vi har ju tidigare pratat om att liksom oddsmässigt ser ut att vara favorit på att United och Newcastle går till ligacupfinal, och då blankar även då Brighton och Brentford som vi har resonerat kring som ska möta de här två lagen i Game Week 25. Men det behöver ju inte bli så, men det kommer vi veta inför Game Week 22, och det kan vara väldigt viktigt att ha med sig. Och jag tror att många kommer behöva de här två fria byterna för att lösa lite om det är så att alla de fyra lagen blankar där många sitter med tillgångar. Och är det så att det skulle ske en skräll, så är det kanske något av de här lagen som man kanske fokuserar lite extra mycket mot. Så det är väl det man vill skicka med. Kikar vi in i våra byggen så är det Fredrik som står på högst nettopoäng just nu. Det är som sagt mitt i en game week, så att det är lite för tidigt att börja prata om exakt hur det har gått den här omgången. Men hur var det, Fredrik? Du tog inga minus den här veckan, va?
Oh, en minus 4 lyckades jag klämma av.
Minus 4 blev det.
Ja, jag kände ju att jag var tvungen att få ut Cancelo och Villa in Shaw. Och det gjorde ju också att jag kunde göra Salah till De Bruyne helt enkelt.
Mm.
Så de bytena liksom hörde ihop på något vis, och då fick den minus 4. Den fick funka helt enkelt, och De Bruyne kom ju med en liten sneak assist. Salah blankade. Både Shaw och Cancelo blankade, och De Bruyne har, om han nu inte är skadad, jag såg att han hade missat någon träning där, men förutsatt att han får spela andra matchen här nu, så borde det vara ett minuspoäng som ändå borde käkats in ganska snabbt.
Mm. 49 poäng netto ligger du på. Du har 7 spelare kvar, eller 8 skulle man nästan kunna säga, eftersom både du och jag valde att sätta triple captain på Haaland. Så om man räknar han dubbelt så blir det 8 spelare. Det är Kulusevski i Spurs, det är Shaw, Rashford, Martial i United och trippen i City på Foden, KDB och Haaland med triple captain då. Men Foden, jag vet inte, jag har gett upp på att gissa Pep, men med vilken normal manager som helst så bör det väl vara Foden bänk här i andra matchen i Game Week 20, va?
Det hoppas jag. Jag tycker att, nej men alltså som Foden är helt seriöst, helt bra allvarlig. Jag tar hellre ett inhopp i 58:e än att jag tar en start och så byter han ut i 58:e och sen liksom så här. Blir nästan låser sig lite för att han vet att snart byts jag ut. Det känns som att Peppa hamnat i ett sånt läge med sina yttrar. Att han, om de får spela max en timme och då hinner de liksom inte göra det de ska. Så jag är helt värdelöst. Och så såg Grealish senast. Han var på planen i 2 minuter så gör han mål när han kommer in. Så att en halvtimmes inhopp, det vore det mest optimala för Foden i andra matchen.
Mm. Jag ligger ju 5 poäng bakom dig i den här gameweeken med 44 poäng netto. Väldigt lik dig skulle jag säga. Jag har istället för trippelt United, jag är bara Shaw och Rashford. Istället för Martial har jag då Kane från Spurs. Och sen så har jag Mahrez istället för Foden. Så vi har lika många spelare kvar, men jag hoppas ju på Pep att Mahrez står högre i kurs än vad Foden gör. Men jag vet inte. Det känns väl bättre att sitta med Kane än Martial ändå. Trots att Martial har en bättre match så vet vi inte ens om starten kommer där. Han klev ju av med en känning i derbyt. Och, ja, vi får se vad som händer helt enkelt. Men ja, Spurs såg ju inte roliga ut heller.
Nej, vi kan ju flika in om Martial där, att Weghorst nu är klar också och faktiskt kommit in i FPL också. En anfallare för 6 miljoner.
Mm, absolut. Men gladast av oss alla är väl Stefan, tänker jag, som väljer att inte spela triple captain och har det chipet kvar. Som sagt, nu det är bara halvtid för Haalanden. Så att jag gissar att du inte har liksom tagit hem liksom vinsten än, Stefan. Vi vet att det lika gärna kan komma ett hattrick nu. Det vet man aldrig med den här norrmannen. Men det är i alla fall skönt att ha första halvan klar, gissar.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, jag tycker väl här är Fredans argument lite knasiga, för vi vet ju hur Spurs är urusla i första halvlek, så att det är då man vill ha sina City-spelare skulle jag säga. Ja, nej, men starten där och liksom det finns alla möjligheter för Haaland att göra mycket poäng mot Spurs, men vi ska ju även ha med oss att jag såg idag att De Bruyne saknades från träningen. Det hade varit oerhört surt om han är borta från andra matchen, och det skulle väl även vara negativt för Haalands möjligheter att göra mål, tror jag.
Vi sitter ju alla tre med Kevin De Bruyne i våra byggen. Stefan, du drog till med en stor minus 8 här. Du har 44 poäng netto precis som mig och har 8 spelare kvar. Doherty och Kane i Spurs, Sai, Palace, Shaw, Rashford, Martial, KDB och Haaland. Ja, ser av vanlig kapten, ingen triple captain där. Minus 8 alltså, 4 byten. Du hade ändå 2 fria. Men kände att 4 byten, det behöver jag nog. Jag vill inte dra minus 4, för det har du inte gjort den här säsongen.
Ja, nej, det föll väl inte helt rätt ut. För att jag stod ju och hade väl känsla för Ivan Toney. Och han kom ju iväg med ett nytt straffmål där. Och 9 pinnar. Samtidigt som Kane såg blek ut mot Arsenal. Och hade väl något nickläge, men inte så mycket mer än så. Så den blev väl lite galen, men... Ja, vi får se vad det landar på när omgången är slut. Jag bytte ut Robertson och Cancelo och plockade ut en Archer. Så att,
och Trossard,
jag vet inte, nu hade jag kanske så här i efterhand hade man kanske kunnat haft kvar Cancelo. Jag ser väl ändå en möjlighet att han kanske kommer in i laget igen. Och att man skulle haft is i magen eventuellt. Eller så blir han bänkad och liksom, ja. Vi vet inte, men det är svårt. Jag är väl nöjd med att jag fick in Mitoma, även om Solly March öste på där mot Liverpool. Men jag hade aldrig träffat den inför den gameweeken. Man stirrar sig blind på Mitoma som har sett fantastisk ut och liksom snabb och dribblig och så. Men det är ju March som kommer och dunkar in bollarna. Båda två är ju intressanta, men ja, vi får se vad det landar i. Jag är ändå nöjd med att ha fått in de här spelarna, och det kommer inte behövas så mycket minus framåt om det inte nu blir skadehaveri i snegungan här, vilket det i och för sig finns potential till att bli.
Men gällande Cancelo där får vi väl skjuta in det att det var väl den bästa match vi har sett från Cancelo i City-tröjan på ett tag. Jag tycker nog att han gör att han är en av de bästa spelarna i City. Och som sagt, vi ser att Pep går tillbaka till en mer normal utgångsposition för Cancelo, och där trivs han ju direkt bättre.
Jo, men samtidigt så hade han ju skadeproblem på mittbacken, och nu läste jag idag att både Diaz och Stones är tillbaka i träning. Så att vi får se vad som händer när de är tillbaka och Ake kan flyttas ut på vänsterbacken. För Pep har ju även varit nöjd med honom på den positionen. Så jag skulle inte helt räkna hem att Cancelo är given, men jag håller med om att han gjorde en bra match mot United.
Ja, annars var det ju en omgång med oerhört många galna swings. Jag höll mig borta från de flesta för en gångs skull, förutom att det fortsätter håna mig med att gå budget på målvaktssidan. Men Danny Ward för en Kepa som plockar stora poäng. Men spelare som Mitrovic som får straff, det händer något liksom. Han skjuter på sig själv och... Först får han ingen straffmiss för det, och det blir fullständigt kaos och kalabalik i Patreon-tråden, och folk undrar vad det är som händer. Sen får han det till slut, och jag som har bytt in en extra Newcastle-gubbe och äntligen ska få poäng för Newcastles nollor var ju livrädd där med straffen. Men det löste sig rätt bra och fick ju nollan där. Vi har Sakas ass som tas bort. Märkligt skulle jag vilja säga. Nu är det tacksamt för mig som inte sitter med Saka, men jag tycker att det där är en ganska solklar ass på Saka. Vad säger du, Stefan?
Ja, nej, det är väl, alltså, de måste ju gå på att den tar på Sessegnon, men ja, hur stor är den liksom träffen, jag vet inte. Han, det känns oj, ursäkta, det känns inte som att Saka siktar riktigt på någon, utan bara drar in den framför mål.
Ja. Ja, det är så det känns. Och sen dessutom ska man säga att swingen på dem som sitter med City-försvarare, Uniteds mål där är ju, där skulle vi kunna stanna och prata länge. Jag kan ju bara säga det som United-spårare, jag sa det direkt, att det där är för mig en solklar offside. Det ska absolut inte vara mål, inte ingenting jag ens vill ta strid för. Jag tar jättegärna målet och de tre poängen som kommer utav det. Men jag tror ju att om inte United gör det målet där till 1-1, så kommer heller inte något mer mål från Uniteds håll förmodligen. Så att där rök City-nollan, och ja, tacksamt för en annan. Men som om man skulle vara City-supporter eller sitta med massa City-försvarare, förstår jag om man är väldigt irriterad över det. Fredrik, vad har du för syn på situationen, bara innan vi går vidare till veckans punkter?
Nej, men den är ju intressant. Jag såg att det var en hel del resonemang i Patreon-tråden där, folk som försökte argumentera rationellt och utifrån jag vet inte, det var någon som hade tweetat att det var liksom det optimala beviset på att de som har skrivit reglerna inte förstår spelet. Och jag kommer inte ihåg vad som skrev det, men det kanske var en ganska bra summering någonstans. För jag tror att de allra flesta är överens om att det där borde vara offside. Men det är mycket saker som borde. Man kan också tycka att City faktiskt borde ha stängt det här om de nu hade för avsikt att vinna matchen. Och nu gjorde de inte det, och då kan sånt där hända. Och här svängde ju hela säsongen. I och med att Arsenal bara tuffade på, så känns det som att det kanske var här City faktiskt förlorade ligan. För nu måste de ju verkligen vinna båda matcherna i dubbelmötet med Arsenal. Det tror jag inte att de gör faktiskt. Det räcker liksom att de spelar en oavgjord, så har ju Arsenal liksom ena handen på pokalen.
Jag vet inte om jag är oerhört färgad där, men jag tycker det är hårt att säga att man tycker att City borde ha stängt matchen. Jag tycker att United är det solklart bättre laget i första halvlek, där man har 200%iga lägen från Rashford, där det egentligen i en match mot City måste vara två mål för att man ska vinna en sån match där det inte blir mål på något. Och sen så visst gör City, liksom, vad gör de med en bra 15 minuters inledning i andra halvlek. Men annars tycker jag City är ganska bleka i den här matchen. Så att jag tycker att det är en ganska rättvis vinst, men den kommer på lite konstigt sätt.
Jo, men jag kan hålla med om det. Alltså, det var inte så att jag menar att City var så mycket bättre. Utan det är mer att ska de skylla på en torsk på att de åker på ett dåligt domslut, då får de nog... Det är liksom, det duger inte, utan... Ska man vinna matchen måste man ju någonstans göra det av egen maskin, och då får man ta höjd för att det kommer att komma oförutsedda domslut eller andra eventualiteter, en badboll eller vad det nu än är, må vara. Och då går det liksom inte att skylla på en enskild händelse, utan då måste man ta ansvar för det man själv producerar. Och jag håller med dig, United ska inte skämmas för den där trean rent spelmässigt. Och som neutral åskådare, jag är ju ingen fan av någon av era klubbar, men det ska bli väldigt spännande att se matchen, för jag tror att det kan bli en riktigt rolig match på söndag mellan de, ni var inne på dem, två utav ligans tre formstarkaste lag, väljer jag att säga i alla fall.
Yes. Men med det tycker jag vi tar och går vidare till veckans punkter. Och vi ska börja med avstängningsläget. Och även om vi går in i Game Week 21, så är det inte så att avstängningen har försvunnit för exakt alla lag. Man ska ha spelat 19 Premier League-matcher innan avstängningskvoten för gula kort går upp från 5 till 10 gula kort. Och sen så hålls den i sig på 10 gula kort upp till 32 spelade Premier League-matcher innan den höjs till 15 gula. Men så långt behöver vi kanske inte titta fram. Däremot så är det så att vi har en del klubbar som inte har spelat sina 19 matcher än. Bland annat ska ju både Crystal Palace, Manchester City och Manchester United spela sin 19:e match nu här senare i veckan. Och så inför Game Week 21 kommer det vara fritt. Jag tror till exempel att Casemiro i Manchester United till exempel mycket väl kan vilas mot Crystal Palace, för han står på 4 gula kort, och tar han en varning då i Crystal Palace så blir han avstängd mot Arsenal. Och det är en spelare man inte vill ha borta som United-supporter i en sån match. Så att jag vill hoppas på att vi ska klara att ta 3 poäng mot Crystal Palace utan Casemiro på planen. Men han är ju oerhört viktig, så att jag vet inte. Och startar han så antar jag att Stefan sitter där framför tvn och hoppas att han tar ett gult på onsdag imorgon då. I övrigt, de tre lagen är inte så mycket att bry oss om, för nu pratar vi inför Game 21 och då kan man gå på United, City och Palace spelare bäst man vill och inte behöva tänka så mycket på avstängningar. Däremot har vi 4 andra klubbar, det är Arsenal, Brighton, Leeds och Liverpool som kommer spela sin 19:e match i Game Week 21. Och då tar de spelare som har 4 gula kort ett gult kort då, så är de avstängda i sin 20:e match då som spelas i Game Week 22. Och ja, vi har ju pratat om det länge. Saliba och Jesus har stått på 4 gula. Jesus lär knappast ha något gult kort, för han ska inte spela. Saliba skulle mycket väl kunna göra det i en match mot Manchester United med omställningar. Gabriel är också uppe på 4 nu, så båda mittbackarna faktiskt. Men sen har vi även en Saka. Jag satt ju och höll en liten tumme att han kunde dra på sig ett gult i North London Derby och missa matchen mot United. Men riktigt så kul ska vi inte ha. Och på något sätt så är det ändå roligt att se bästa möjliga lag gå in i en sån stor match. Det får man ändå säga, speciellt om man inte är partisk åt något håll. Även min rek i Brighton, McAllister, står på 4 gula kort som kan vara bra att känna till. Och sen så, som sagt, har vi ju flera andra spelare, men som inte är så mycket av FPL-intresse som vi behöver gå in på. Jag kan ju säga det att även Fred på Uniteds mittfält som kom in i City-matchen och gjorde det riktigt, riktigt bra, står ju på 4 gula kort. Ska bli intressant att se hur Ten Hag väljer att ställa upp imorgon mot Crystal Palace. För att det, att både vila Fred och Casemiro där på mitten, det vet jag inte om han är beredd att göra. Utan ska det i så fall vara Eriksen och McTominay där? Ja, jag vet inte. Någon av brassarna borde komma till spel. Och jag kan väl tycka att Fred kan göra det. Hoppas att han inte tar ett gult kort, för han kan nog vara nyttig även mot Arsenal. Men FPL-mässigt så är det framförallt Arsenal-gubbarna och McAllister som jag skulle vilja flagga upp. McAllister, Gabriel, Saliba och Saka. Och det är väl mer om man kollar på att ta in dem. Sen så tror jag inte att många sitter redan trippelt Arsenal. Har man dubbelt Arsenal så tror jag inte inför den här omgången ändå man tar in det, utan det är väl snarare därefter, efter United-matchen är avklarad. Och vi ska prata Brighton snart, och är man sugen på McAllister så kan man såklart gå dit. Men det är mycket enklare att gå på de billigare alternativen, antingen i Mitoma eller Solly March, som både är billigare och har presterat också riktigt, riktigt bra här på senare tid. Det är avstängningsläget, vill du skjuta in någonting där, Stefan?
Nej, jag tycker att det är en bra sammanfattning. Jag hoppas ju jättemycket på att Casemiro tar gult kort såklart mot Palace. Men det är väl samtidigt, jag vet inte, jag tror väl Palace har väl helt okej historik här på kort sikt mot United. Och det är ingen match som man bara åker och ställer ut skorna i borta mot Palace. Så att, jag hoppas väl att det finns möjligheter både till gult kort och eventuellt poängtapp där. Men vi får se hur läget är inför söndag.
Går vi vidare och kollar, så tycker jag att det är hög tid att börja blicka fram mot Blank Game Week 25 och ha en planering. Jag nämnde det i början av avsnittet att om möjligt att verkligen ifrågasätta de byten ni planerar, att se är det verkligen värt det, eller kan det vara så att det är mer värt att sitta med 2 fria inför Game Week 22 då vi vet vilka lag det är som blankar i Game Week 25. Jag gjorde ju byten den här omgången som sätter mig i problem om det är favoriterna som går till ligacupfinal, genom att ta in en Sven Botman på mittbacksplatsen. Och jag kommer att ha riktigt tufft att lösa Game Week 25 och få ut 11 startande spelare utan att dra massa minus eller dra ett free hit eller så. Men Samtidigt fick jag utdelning i nollan här på Newcastle, så att jag tar poängen nu och så får jag se hur jag löser Game Week 25 längre fram. Men ju närmare vi kommer, desto mer vill jag liksom veta. Jag hade till och med varit 20 och trippla upp Newcastle-försvaret som det ser ut just nu. Både med spelschema och ja, hur Newcastle ser ut helt enkelt. Men riktigt så långt ska jag inte gå, för Luke Shaw kommer också vara där. Och då, ja, jag har ju en Patterson som ska ut, men just nu vet jag inte riktigt vad jag ska gå försvarsmässigt. Och då är det mycket enklare att bara avvakta Game Week 21 och sen så inför Game Week 22 när vi har mer info att se och sen agera ut efter det. Det kan även vara så att vi vet lite mer om eventuella dubblar. Det kan vara så att, eller vi kommer få mer information om vilka som potentiellt kan ha blank i Game Week 28 beroende på hur kuppspelet går. Så Fredrik, hur ser det ut för dig? Har du några planerade byten inför Game Week 21 som du måste göra? Eller siktar du också på att sitta med två fria till Game Week 22?
Ja, men alltså, jag sitter med ett bygge med Patterson långtidsskadad, Martial klivar med skada och Greenwoods vars speltid är högst oklar. Siktar ändå inte på att göra något byte utan hoppas bara kunna överleva 21. Det känns inte aktuellt utan... Och dessutom då ska jag säga 3,9 miljoner på banken. Så det om någonting är väl en anledning att faktiskt göra ett byte kan man ju tycka. Men jag tycker att så som läget är just nu med att båda de här båda de här matcherna i dubbelmöte i semifinalen i ligacupen spelas mitt emellan två gameweeks. Det är liksom lite för bra för att inte nyttja den informationen. Och som du var inne på, det blir en himla swing beroende på lite hur det går. Vi tror väl liksom någonstans att det är väl ingen jättegissning att det blir Man United Newcastle i finalen i ligacupen. Det är ju någonstans det vi får utgå ifrån. Sannolikt blir det ju inte Nottingham Southampton. Men skulle det bli det, ja, då är det en helt annan grej i Blank Gaming 25. Och då kanske någon igen tänker, ah, men jag har ju ett free hit att kunna spela i 25, så det är lugnt. Men det kommer komma en Blank Gaming 28 också som kommer förmodligen vara rätt stor. Så att du kommer att vilja ha free hit-chippet till längre fram. Så att jag tänker att jag nog ska kunna överleva Blank Gaming 25. Och en del i det kommer ju vara att, ja, men nästintill lova att spara bytet den här veckan, sitta på två fria inför 22.
Ja, men jag tror också på det, och som sagt, jag har inte uteslutit att dra free hit i Game Week 25, men jag skulle inte vilja dra det då. Just nu lutar jag mer åt att jag kanske antingen tar något minuspoäng, alternativt bara käkar att ha 9 eller 10 startspelare och liksom, ja, ta det därifrån. Det är inte hela världen. Vi har varit på det här tidigare säsonger också, att det handlar inte exakt om hur många spelare man kan skicka ut. Är det så nu att man kliver på de här, för det är bra alternativ. Det är inte så att jag känner att det känns superjobbigt att sitta dubbelt Newcastle-försvar mot Crystal Palace här i 21 till exempel och även framåt. Så att förhoppningsvis plockar jag på mig poäng nu, och antingen kan jag då välja att investera det i minuspoäng, eller om jag fortsatt vill sitta med det, bara investera i att ha en gubbe mindre eller så i just Game Week 25. Stefan, du tog ju en minus 8 förra veckan. Är det så att du rättade till allting och av den anledningen också nu kan spara ditt byte, eller är det en ny minus 8 på väg?
Nej, det är ingen ny minus 8, men eventuellt ett byte beroende på liksom skadeläget på De Bruyne och Martial. Men jag skickar nog hellre ut ett liksom suboptimalt lag på banan den här gameweeken.
Gällande just Blank Game Week 25 så är vi inne på det att favorit på United och Newcastle som går till ligacupfinal, men det påverkar ju både Brentford och då framförallt Brighton. Och Brighton är ju ett lag som man kikar mot, och det finns ju väldigt många anledningar till att man kikar dit. Dels är spelarna väldigt billiga, Brighton är i kanonform och... Ja, blickar man även längre fram så ser ju Brighton ut att vara det lag som kommer ha flest stycken double game weeks fram till liksom, ja, till slutet här. De har redan två blanks som ska planeras in. Och dessutom så har de ju då möjlighet att faktiskt få tre fler som ska flyttas och som ska bli dubblar. Både i 25, 28 och 32 skulle Brighton kunna blanka beroende på Europaspel och ja, med ligacupfinalen då i 25-man såklart. Grejen är att av den anledningen så kanske man inte ska tokfylla sitt lag med Brighton-spelare här just nu, eftersom att de kommer att ha blanks innan dubblarna kommer. Men Stefan, hur resonerar man kring Brighton? Det lockar ju, du har ju redan plockat in en Mitoma där. Känns det som att du träffar rätt? För den här omgången gjorde ju Solly March mer poäng. Men om du skulle ta in någon nu, hade du hellre gått till Solly March? Eller tycker du att det är liksom, ja, den här gången fick han mer poäng, men Mitoma kommer liksom ta mer poäng i någon annan gameweek?
Nej, jag hade faktiskt valt annorlunda. Det är lite, jag tycker det lite liknar fenomenet som vi hade med Almiron. Alla satt och väntade och väntade och väntade för att man hade liksom hans historik i bakhuvudet. Och det är ju samma med Solly March. Han har gjort 4 mål de senaste 4 matcherna. Det är lika mycket mål som han har gjort på de 156 matcherna innan. Men det var ju ungefär likt man tänkte med Almiron i höstas, så här att med Almiron kan man ju inte byta in. Vi vet ju att han kan ju liksom inte göra mål. Men jag tycker att, jag säger inte att Mitoma är ett dåligt alternativ. Jag tycker han fortsatt är riktigt bra alternativ. Men som det ser ut just nu så tycker jag att Solly March kommer till liksom fler lägen. Och han känns även som en liksom bättre avslutare än vad Mitoma gör. Mitoma gör jättemycket bra i spelet, absolut. Och det kommer komma assist och något enstaka mål. Men jag tror att March kommer göra fler mål än vad Mitoma kommer göra.
Mm. Nej, vi har ju sett något helt galet från Solly March sen återstarten efter VM i Game Week 17. Han har tagit 13 poäng, 1 poäng, 11 poäng och nu 19 poäng. Där han tar en poäng här i matchen mot Arsenal som... Ja, men möjligtvis kanske sitter på ligans absolut bästa försvar just nu. Där gör Brighton ändå 2 mål. Och har ju bud på fler mål i den matchen också. Det är ett bortdömt korrekt för offside. Men ändå så att inte ens Arsenals försvar lyckas liksom stänga ute Brightons offensiv på något sätt. Och det är ju helt galna poäng vi ser trilla in. Och ja, men kanske inte ska förvänta sig. De möter ju inte Liverpool varje vecka. Eller vad säger du, Fredrik?
Nej, det är väl så. Nej, men det som gör det unikt också är att de är så otroligt billiga. För det finns ju fler lag som har bra offensiva tillgångar. Så. Men de här priserna gör ju också att det går att övervintra dem på bänken. Om de har en blank. Det är ju inte värre än så, alltså. Faktiskt tycker jag. Sen tycker jag inte riktigt om jag håller med Stefan. Jag tycker nog att Mitoma såg hetare ut chansmässigt än vad March gjorde. March trycker ju dit sina bollar. Och sekunden han slutar göra mål på alla sina chanser, då vet jag inte hur mycket det kommer fortsätta komma i målväg. Mitoma däremot har ju en, alltså, det känns som att där finns det höjd för ett par bollar till per match. Och han känns som att han är den som kommer på genombrott allra mest i hela laget. Så att, hade jag fått gå på en Brighton-spelare nu, så hade det nog faktiskt varit Mitoma ändå.
Nej, de är ju väldigt lika i pris. Mitoma gick ju upp från 4,9 till 5,0. Solly March kostar 5,1. Så att det är ju samma lika där. Och jag tycker verkligen att det är en liten coin flip vem man ska gå på. Jag håller dem ganska samma lika. Och det är nog lite sådär att vissa gameweeks kommer Mitoma ta mer poäng. Vissa veckor kommer Solly March ta mer poäng. Man får gå på sin egen magkänsla. Båda är ju vettiga alternativ. Man skulle såklart kunna dubbla upp, men med tanke på Game Week 25 som kommer och dessutom hur trångt det är om mittfältsplatserna, så gör det ju lite lurigt. Så att jag tror att de allra flesta nu, i alla fall tills blanken i 25 är avklarad, kommer nöja sig med max en gubbe. Men hur ser ni på det, Stefan? Du har Mitoma, Fredrik, jag tror du har Dunk i backlinjen. Fylla på med sådana här spelare som nu har blank i ja, men som vi förväntar oss kan ha blank i 25-man. Hur gör man det om vi kommer till Game Week 22 nu med 2 fria byten och vi vet att Brighton har blanken där i 25-man? Är det ändå läge att liksom kliva på Brighton? Det är ju ett spelschema som inte på något sätt avskräcker att kliva på dem. Nu har de ju Leicester här i Game Week 21, de har Bournemouth 22 och 23, 24 är det Palace och sen Fulham. Så att det är väl inget spelschema som direkt skrämmer, och att sitta som mig helt utan Brighton för att det skulle kunna ställa till det inför 25-man. Det kan ju även straffas i och med att det är många som har klivit på. Hur resonerar du där, Stefan, att sitta helt rent på Brighton som jag gör?
Nej, men jag hade nog velat fått in en gubbe ändå. Sen är det väl väldigt lagberoende som du säger. Du har ju väl problem redan att få upp bygget till 25. Men jag tycker att det är ett bortkastat free hit när det finns så mycket bra matcher i den gameweeken. Så jag hade inte velat dragit ett free hit där. Så därför tycker jag väl att man ska försöka lösa 25-man med byten och ja, men jag skulle inte vilja ställa upp med mindre än 10 gubbar i den veckan heller. En kanske man kan liksom vara utan, men inte så mycket mer än så. För jag tror att det kommer bli har potential att bli ganska höga poäng i den veckan. Och man riskerar att tappa mycket om man inte sitter med fullt lag.
Mm. Det svåra med Gameweek 25, det är ju om jag ska ta in spelare nu. Vart ska jag vända mig? Absolut, Arsenal och City, de har dels dubbel i 23 och sen så har de bra matcher i 25. City möter Bournemouth, Arsenal möter Leicester. Så där kommer ju förmodligen alla sitta med trippel i båda de lagen. Det är 6 gubbar. Och sen så har man väl någon målvakt, då har man 7. Men sen börjar det bli lite tufft. Och jag tycker jag ska byta in någon nu. Så tycker jag det är svårt att veta exakt vart jag ska gå. Liverpool har Crystal Palace, men det är knappast så att Liverpool övertygar och tydligt vem man ska gå på där. Dessutom ganska dyra spelare. Jag tycker att det är riktigt lurigt att veta vart jag ska gå, om jag ska byta in någon som jag ska ha redan här till Gameweek 22, 23, 24. Som jag sen då kan spela i 25-man. Så det är väl det som ställer till det. Fredrik, hur hade du resonerat?
Ja, nej, men det är såklart. Brasklappen måste ju nämnas med hur bygget ser ut. Hur stora är problemen redan innan du börjar blicka mot till exempel Brighton-tillgångar. Och det kan ju ändå någonstans vara dumt att köpa in sig i en fälla, kan jag känna. Om man har ett bygge som verkligen är satt för, om vi leker med tanken att det är Newcastle, Brighton, Man United och Brentford som blankar i 25-man och man sitter med redan rätt mycket spelare därifrån, men då hade jag kanske inte, jag tycker ändå att det finns ändå spelare att välja på från andra lag också som jag gärna hade suttit med som lite differentials. Och nog för att Brighton är ju formstarkt och jättebra, men de är inte Arsenal heller, ska man ju faktiskt komma ihåg. Så att bara för att de ska kliva in mot Leicester borta här, så innebär det inte att de bara ställer in skorna och vinner med 3-0. Det kan lika gärna bli en Leicester-vinst 2-0 och så ser de sådär ruttna ut som mittengäng gör ibland. Så att jag känner nog att jag hade prioriterat liksom att inte behöva dra free hit i 25-man före att sitta på Brighton-tillgångar i de här 3 förvisso ganska fina matcherna. Sen när man sitter på någon, ja, men då sitter man ju kvar och sitter fint i båten med det. Men jag hade nog ändå tänkt mig för 1-2 gånger innan jag köpte in mig på lag som jag vet blankar. Som sagt, vi kommer ju ha vetskapen inför 22-an. Så att jag har svårt att se mig själv ta in spelare inför Gameweek 22 som jag vet blankar i 25-an faktiskt.
Mm. Jag sitter ju med dubbelt Newcastle, dubbelt United. Så det är ju inte supermånga spelare. Problemet är att jag sitter med en skadad Patterson på bänken och en icke-spelande Archer som jag tror jag dessutom är utlånad från Villa. Så han kommer inte göra några minuter. Det är ju snarare de spelarna jag behöver kolla på och få in andra budgetalternativ på de platserna. Det svåraste är väl Archer egentligen, att gå någonstans. För att ska man gå någonstans till någon budgetkille, ja, men då blir det att gå till Ferguson i Brighton. Men de ser som sagt ut att ha blank då. Så att det är lite stökigt att hitta alternativ. Vi har ju ett Leeds United som har match i 25-man som dessutom är ganska bra, som 15 hemma. Och de har väl en gubbe som prisat 5,0 som forward som spelar nu. Och som ändå tycker ser rätt okej ut. Så det är kanske att man skulle kunna hitta lite pengar och göra upp där. Och samtidigt, ja, det är ju för att jag bara ska spela en i Gameweek 25. Och då, ja, jag vet inte. Jag tycker det är lurigt. Får se. Samtidigt vill jag inte sälja Rashford eller Shaw eller mina Newcastle-försvarare heller. För jag tycker att man sitter bra.
Leeds har ju värvat in en ny striker också i Rutter. Så vi får ju se lite om han tar en plats direkt eller hur det ser ut.
Ja, det lär han väl göra. Det är väl Leeds dyraste nyförvärv någonsin, tror jag. Och så han ska väl starta. Medan jag tänkte på vad heter han? Gnonto eller något sånt. Som är prisad 5,0. Men det är möjligt att han tappar sin plats. Det får vi väl se här framåt. Bra. Det var de veckans punkter jag tänkte vi skulle prata om. Och innan vi går vidare till veckans rekommendationer ska vi rikta ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub, Netshirt och Glenn Sportsbar. Stort tack för att ni är med och sponsrar Svenska FBL-podden till att vi har så fina priser i våra ligor.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Med det så ska vi kika på rekarna. Och förra veckan, Fredrik, då var det du och jag som spelade in. Så vi har rekar uppdaterade. Jag tänker att Stefan får köra lite blankt blad. Och jag vet inte, Stefan, vill du börja med ditt blanka blad med tre stycken försvarare?
Ja, men det kan jag göra. Och de hittar vi i Arsenal, United och Newcastle i White, Shaw och Fabian Schär.
Yes.
Och det är väl lite, vi har fortfarande inte fått information om United, men det ryktas ju om en eventuell dubbel i 22an. Jag tycker att man ska sitta med Shaw här. Lika mycket tycker jag att man ska sitta med White för dubbeln i 23an och liksom ett fint spelschema efter det. Vi ser också att jag har varit inne på det länge, att jag tycker inte att det är värt att betala upp pengarna för Gabriel eller Saliba. Nu står ju båda de på fyra gula också, så att det är ett ytterligare liksom, case för att gå på White. Men som nu i matchen mot Tottenham, även fast jag bänkade honom i mitt lag, så ser vi Whites potential med två bonuspinnar där. Och sen Fabian Schär, där betalar jag gärna upp, för att där tror jag att det kan trilla in en balja snart. Han har ett hot både på fasta, och så har vi sett att han har ett väldigt, väldigt fint distansskott några gånger. Och ja, men det skulle kunna smälla till, och där är jag beredd att betala upp 0,5 för Fabian Schär.
Jag rekade ju förra veckan White, Shaw och Sven Bottman och plockade själv in Bottman. Och där är det väl så att jag tycker att det finns läge att trippla upp Newcastle-försvaret om man inte blickar mot Game Week 25, som sagt. Det är väl det som också talar så mycket för Ben White, och det är väl det man kan skjuta in, för det är vissa som kollar och liksom gå trippelt Arsenal offensivt. Det som talar emot det tycker jag är att det är svårt att hitta vettiga försvarare, och kanske framförallt vettiga försvarare för en Game Week 25 då vi inte får tillgodoräkna oss en Luke Shaw eller en Fabian Schär eller en Sven Bottman, om det nu blir som vi har pratat om. Och då är det ganska skönt att ha en Arsenal-försvarare den veckan. Så jag tycker att det kan vara ganska vettigt att ha. Jag sitter ju bara med två Arsenal i Martinelli och White. Och ett alternativ hade ju varit att plocka in och gå dubbelt Arsenal-försvar. Jag hade såklart gärna plockat in Ødegaard på mitten. Men eftersom det är trångt under de här mittfältsplatserna och jag kommer ha svårt att få ihop försvarare som räcker till till Game Week 25 så skulle det kunna vara ett alternativ att när avstängningshotet har försvunnit att kunna gå in på en Gabriel och dubbla upp med White Gabriel snarare än att gå på offensiven i Arsenal och ta en liten chansning där. Men jag står kvar med Shaw White Botman. Jag tycker att det är bra spelare. Det enda liksom, problematiken med det här är ju som att du sa, Stefan, att nu rekar du ändå två spelare som är favorit, att de har blank i Game Week 25, och så att jag hade inte velat ta in någon som har blank. Det är väl det som är det lite stökiga med det här. Men jag har väldigt svårt att hitta något annat. Fredrik, du hade Shaw, Botman och så tokfällan Lewis i City som jag varnade för i förra podden.
Ja, vi får väl se, City får ju en match kvar här. Kanske kommer in och stänker en nolla. Men Shaw, Botman såklart kvar. Absolut, men 25 man finns där. Men tycker att de båda erbjuder väldigt fint värde. Men Rico Lewis får göra plats för sig. Och jag skrev det liksom lite i frustration här i våran interna tråd under helgen i Liverpool var som allra sämst, att jag funderar på att bara ragga spela resten av säsongen.
Är det Trent som ska in här nu eller?
Nej, alltså, jag ska ju liksom inte dra på varva upp epan allt för högt, tänkte jag säga. Nej, men jag tänker så här att jag ska komma med en rek som är logisk och helt ologisk på samma gång. Laget är helt logiskt. Det är Arsenal. Men vi har inte nämnt någonting om en Oleksandr Zinchenko som är tillbaka, har gjort 85 plus i två raka matcher. Jag tycker ju, och jag är ju liksom, tycker mig själv ganska nykter när jag kollar på Arsenal, förutom att jag tycker illa om laget så, men liksom så tycker jag att han har ett mycket större offensivt hot än Ben White. Jag vet att ni har snackat upp White och sådär, men för mig är det mycket mer Paradise Hotel än en offensiv return i Premier League, och då gillar jag Zinchenko mer. Kanske lite mer ballsy, jag vet inte, liksom speltid, där får vi Stefan flika in. Men jag tycker det känns roligare, det känns mer spännande att sitta med Zinchenko i bygget. Så att Shaw, Botman och Zinchenko.
Prata upp Whites offensiv, det har väl både jag och Stefan i och för sig gjort. Jag tror ingen av oss vill gå så långt och säga att han har ett bättre offensivt hot än varken Gabriel eller Zinchenko som du nämner nu, eller Saliba för den delen. Men jag tycker att Whites offensiv har varit underskattad, kan jag tycka. Men anledningen till att man går på White är ju priset och att få en täckning i Arsenals försvar. Men Zinchenko är ju ett spännande val och kanske ett väldigt bra alternativ om man vill, ja, som du uttrycker det, ragga spela lite, men att försöka chasa de som ligger före en. Stefan, hur resonerar du kring speltid för Zinchenko här framåt?
Nej, det kommer vara mycket speltid. Jag tycker att han har etablerat sig klart före Tierney även i liksom de här tuffare matcherna. Så om man tänker sig att man ska spela mot Tottenham borta, att man kanske föredrar en mer defensiv Tierney. Men så är det inte i Arsenal just nu. Jag tror man ska ha relativt låga förväntningar på offensiv utdelning på både White och Zinchenko. Zinchenko kommer ju inte på speciellt mycket överlapp, utan han går ju mer in som en central mittfältare och liksom överbelasta mittfältet. Medan White kanske är den som kommer lite mer på överlapp, men vi har inte sett supermycket nu de senaste matcherna. Saka har varit ganska direkt och liksom, han har inte kommit upp, men det är, sen när det blir någon enklare hemmamatch på Emirates så kommer ju båda de backarna bli offensivare om vi ska bryta ner ett lågt stående försvar, såklart. Men nej, jag tycker inte att det skiljer jättemycket, och jag tycker väl att båda är bra shouts. Jag gillar Whites, de här sneaky bonuspoängen som kommer titt som tätt för det priset. Så jag tycker, jag föredrar honom, men jag hade absolut kunnat gå för en Zinchenko.
Yes, går vi vidare på mittfältet då. Fredrik, får du gärna fortsätta där. Förra veckan hade du Rashford, Ödegård och en Kevin De Bruyne.
Och Rashford ska ju såklart ingenstans. Ser ju oerhört fin ut. Ödegård ser ju också väldigt fin ut. Ska ju heller såklart ingenstans. Men De Bruyne får göra plats för, och nu fortsätter jag på samma tema. Ska vi ragga spela lite, men man ska ju göra det med lite förnuft här. Och då har jag... vi har ju varit inne lite på laget i form av Leeds, men jag tycker att Rodrigo har flugit lite under radarn. 90 poäng hittills. När Aronson, som vi det fanns en mindre sekt kring i början av säsongen i Patreon-tråden har svikit och bara blankat, så har ju faktiskt Rodrigo men kommit med en del returns då och då. Nu har de värvat lite, men jag tror faktiskt att han kommer att hålla sin plats. Han är ganska sådär mångsidig, kan spela både striker och offensiv mittfältare. Och framförallt då, Leeds har ju ett himla fint spelschema här när vi kikar framåt. Det är Brentford hemma, Forest borta, United hemma, Everton borta, Southampton hemma. Det är, här våras det för offensiva poäng. Det är lite svängdörrar bakåt i Leeds, det vet vi ju. Men jag tror att Rodrigo skulle kunna vara ett så här sneaky alternativ. För den som vill sticka ut, alltså sitter med Sinchenko och Rodrigo, då är det två spelare som inte liksom, det är inte template-laget som känslan att alla har. Men det är ändå inte liksom, vad jag brukar säga, Norwich tredje keeper. Så att Rodrigo får joina Rashford och Ødegaard i reken.
Yes. Stefan, får man gissa att en Solly March kanske letar sig in i din mittfältsrek trots att det luktar blank i Game Week 25?
Ja, nej men han letar sig faktiskt in. Och jag har faktiskt inte tagit ut Rashford här, men jag tycker att om man liksom har missat att Rashfords form efter VM så här länge, då vet jag inte vad man har hållit på med. Jag tycker att han ska sitta i alla vettiga byggen redan. Så det ska man väl ha. Jag tycker att han är den första man tar ut på mittfältet. Men de tre som kvalar in i min rek, det är Ødegaard. Alltså, jag har svårt med liksom superlativen för Ødegaard längre. Det var en rätt kul intervju efter matchen där Ramsdale och Ødegaard är det som står och pratar. Och Ødegaard gör ju ett fint långskottsmål. Och han berättar ju också att Ramsdale säger åt honom att skjuta mycket mer på trä än vad han gör på liksom, att han ska göra det i matcherna. För att ja, uppenbarligen så tycker Ramsdale att det är svåra skott att ta på träning. Så att, det är nog något vi kommer få se liksom, mer inslag av här. Att det blir lite mer långskott från Ødegaard och inte bara de här insticken som vi kanske förknippar honom allra mest med. Och sen så tycker jag att Fredan är liksom inne på Rodrigo. Jag tycker att det känns oerhört spännande. Och vi hoppas väl att den här blanken, eller den här dubben kommer mot United i 22an. Då ökar liksom Leeds potential ännu mer, tycker jag. Och det enda som skulle kunna hålla tillbaka liksom han som alternativ här, det är väl om han får en helt annan roll med tanke på det här nyförvärvet då, och att det skulle vara negativt för hans FPL output. Och sen sista är det Solly March, alltså Brighton, vilket lag. Det är inte många lag som, även om Liverpool har ett tuffare år, så är det inte många som bara går ut och sköljer över dem med 3-0 på det sättet. Jag är mäkta imponerad och jag tycker att det finns goda potential till poäng här inför 25an, och får de blanken i 25an då finns det ett byte att gå från en av deras billigare mittfältare, om man nu väljer Mitoma eller om man väljer Solly March, till en Leon Bailey i Aston Villa som också imponerar stort, och de har Everton i 25an följt av ett bra spelschema där. Så att jag ser ett logiskt enkelt byte också om man behöver gå ifrån efter 4 omgångar.
Mm. I förra veckan så rekade jag 3 gubbar där som alla har blank i 25an. Jag gör väl lite det som Stefan säger, att rekar en gubbe som borde vara i varje bygge om man inte har legat i koma. Men Marcus Rashford är kvar hos mig. Det var Rashford, Mitoma och McAllister jag rekade förra veckan. McAllister i Brighton, den mittfältare som kanske inte levererar som är hittills på riktigt samma nivå som de andra gubbarna, men som jag tror kommer att göra det. Och jag hade resonemanget kopplat till hans straffar. Det är dock McAllister som får stryka på foten, för Mitoma är kvar i min rek. Och sen så går jag till en Martin Ødegaard. Och en stor anledning till att jag väljer att gå dit är också för att blicka mot den här Game Week 25. Att det är läge nu att inom kort börja se till att ha trippelt Arsenal, trippelt City för den gameweeken. Det kommer att underlätta. Rodrigo tycker jag också är ett bra val för det. Och det kanske är så att han letar sig in i rek nästa vecka när då Leeds eventuellt kanske har en dubbel inför 2an. Men det får vi se då. På anfallssidan hade jag tänkt göra det väldigt enkelt för mig och bara stå kvar med de rekarna som jag hade i förra veckan. Jag hade Kane och Tony. Och Kane, sådär, visst, nu såg vi, det var inte mycket som hände mot Arsenal. Tycker ändå att man sitter ganska bra med Kane här framåt. Det är Fulham som väntar i 21, sen har de City i 22. Och därefter så är det betydligt bättre schema under en väldigt lång tid. Jag tror att man kommer sitta ganska bra på Kane, och det är ganska få anfallare som lockar. Tony är en lurig spelare. Både jag och Fredna rekade honom förra veckan. Får en lite dodgy straff här och slår såklart in den. Han missar inte straffar den här karen, till skillnad från Mitrovic eller Zaha eller någon av de andra gubbarna som där känns som 50-50 när domaren pekar på punkten. Med Tony så finns det inget tvivel alls. Jag tycker det är bara sitta där på honom fram tills han eventuellt blir avstängd på grund av den här spelskandalen. Men annars liksom ser liksom ingen anledning att inte vara där. Folk undviker honom för att man väntar på en avstängning. Och nu dessutom på grund av en eventuell blank då i 25-man. Men spelschemat är kanon och det är Leeds de ska möta nu här i Game Week 21. Det är kanonmatch. Så att, på Tony sitter man bra. Fredrik, du hade Wilson Tony förra veckan. Det finns väl inga jätteanledningar att ändra där, eller har du hittat någon gubbe som man bör söka sig till?
Jag önskar att jag hade något bra liksom, för att fullborda liksom, raggar hattricket där. Men nej, det har jag faktiskt inte. Utan vill väl egentligen bara fylla i det som du säger där med Tony. Att sneaky poäng. Väldigt, väldigt fin leverans får man ju säga den här säsongen. Lite i skymundan sådär. Och sen såg man matchen som Callum Wilson gjorde. Så såg man också att han var ju... borde ju ha gjort minst ett mål i alla fall. Nu fick han en assist fram till Isaks avgörande där, men han hade ju bra massa lägen. Alltså, har ni inte sett det så, och tror ni inte på mitt ord, så får ni väl gå in och kolla highlights-paketet på Viaplay. För att han borde ha gjort ett eller ett par mål, Wilson, och då hade alla skrikit om honom. Så att, där finns det potential för mer. Så att Wilson Tony cementerade i anfallsräken.
Mm. Stefan, hittar vi Tony i dina anfallsräkar också?
Ja, men det här är ganska lätt, för jag stod och tog in en anfallare inför den här gameweeken, och de jag stod och valde mellan var ju Kane och Tony. Jag valde fel i Kane, skulle plockat in Tony, men det är de två som jag tycker är mest intressanta här och nu. Sen vill jag väl bara skicka ett medskick till, för att det kom upp i Patreon-tråden, att men vad gör man med Enkättia nu? Och jag ska säga att Enkättias första halvlek mot Spurs är det bästa han har gjort. Om vi pratar om att Wilson borde gjort mål här, så jag tror Wilson hade en XG på 0,8. Enkättia var på 1,4 mot Tottenham. Bränner två guldlägen och liksom, det brukar vi inte se. Det har varit ganska kliniskt när han har fått lägena. Ja, men ännu bättre i spelet än vad vi har sett på. Det känns som att han liksom har tagit steg för varje match han har fått starta här. Så han blir bättre och bättre. Och jag sitter... Har man gått dit så tycker jag inte att man ska liksom få panik att man inte fick något poäng här i den här omgången. Utan då sitter man kvar.
Mm. Men du vill till och med kasta in en rek på Enkättia här tillsammans med Tony då, om jag förstår det rätt.
Nej, Kane och Tony. Men jag vill bara liksom skicka upp en anekdot där om Enkättia. Jag tänker inte reka Enkättia, för jag tycker att två mittfältare från Arsenal är rätt väg. Men jag vet att det finns folk som redan har bytt in Enkättia, och då tycker jag att man är kvar i det. Han ser bra ut.
Yes. Vi ska gå till en kaptensdiskussion för Game Week 21, och vi har deadline för detta på lördag den 21 januari klockan 12.00. För 13.30 är, ja Fredrik, ska vi säga krismöte, eller Liverpool-Chelsea är i alla fall som sparkar igång på lördagen.
Ja, det var väl en ordet rätta bemärkelse tänkte jag säga. Det är ju två lag som borde ligga betydligt högre upp i tabellen om du frågar de själva och deras supportrar. Så att ja, definitivt någon form av krismöte, och den som torskade det där mötet, den där kommer det att snackas om. Jag tror att det kommer att snackas felaktigt, men det kommer bara snackas om managers och icke-managers. För att nej, det är verkligen två lag som går trögt just nu.
Hörde jag 1-1?
Ja, det luktar ju det brukar ju bli det mot Chelsea. Men å andra sidan så är det också två lag som inte har råd att spela oavgjort. Så att, jag tror verkligen att man kommer att försöka gå för det. Och Liverpool spelar hemma, Chelsea vet att Liverpool har sett riktigt, riktigt risiga ut borta. Eller i bakåt menar jag. Så att, jag tror nog att det kan bli också en riktig målkavalkad där om det båda lagen går för det.
Mm. Ja, sen har vi ju poddderbyt, Arsenal och United. Vill ju inte gå in och sätta bindlar där. Det är en liten så här stökig omgång. Liverpool och Chelsea möter varandra. Där man brukar med kunna vara in och leta efter bindlar i Liverpool. Men det behöver också kännas långt bort. Och sen så har vi ju annars liksom, ja men permakaptenen är ju på Haaland. Men nu har det blivit lite blank så folk har ju börjat tröttna. Men just för den här omgången så tycker jag han sticker ut som kaptensalternativ när Wolves kom på besök. Men de törs ju inte säga att det finns några garantier längre på Karn. Vi får se vad som händer här i andra matchen när de ska möta Spurs. Ett Spurs som jag tyckte var riktigt svaga mot Arsenal och har varit svaga. Men de har blandat och gett lite också. Vi får se vilket Spurs som dyker upp här på torsdag. Övrigt tycker jag att det är ganska lurigt att hitta bindlar. Ett case är ju faktiskt som kan låta helt galet, men om man bara vill ha någon trygghet, en Kieran Trippier som bara tickar in poäng på, det är ju 9 poäng varje vecka, liksom 3 bonus och hålla nolla, det är väl liksom standard. Ska bort och möta ett Palace som har varit ganska formsvagt och haft match i veckan här och så att är det så att man hyser osäkerhet kring Haaland, så är det nog mot Newcastle och deras försvar man ska vända sig, skulle jag säga. Ja, Stefan, hur ser du på kaptensdiskussionen? Är det permakapten Haaland? Det måste väl ändå vara utgångsvalet, va?
Ja, men det är ju det. Trots att han inte har levererat så får den stå kvar där en gång till. Jag har ju även Kane i bygget, så det går väl absolut att argumentera för att Kane kan göra det bra mot Fulham. Men det är de två som jag tycker det står mellan. Jag har ju varit lite bolsig och kappat Rashford någon gång här efter VM. Jag kan inte riktigt göra det här mot Arsenal. Jag tycker dessutom att Arsenals försvarsspel ser helt okej ut. Jag tror inte att om United får med sig något där, så tror jag inte, jag tror att liksom uddamålsseger, jag tror inte att det blir supermycket mål i den matchen. Det blir ganska tillknäppt historia, skulle jag tro. Så det blir ingen middel på Rashford den här omgången.
Vad säger du, Fredrik? Jag ser fan lite defensiv när jag säger att Arsenals defensiv ser ändå helt okej ut. Eller vad säger du jämfört med Liverpools defensiv?
Ja, nej, men man vet ju hur det är. Man vill ju liksom inte sitta och bragga för mycket, för att då kommer det ju tillbaka, då jinxar man ju det. Men det är klart att så som det ser ut så är ju Arsenal det mest formstarka laget, och över hela säsongen så har de ju sett helt monströsa ut. Så det gör ju någonstans att även om Haaland känns aningen sval, så kanske det inte här är just omgången där man kliver till Rashford. Både Arsenal United och Liverpool Chelsea, så matcher känns ganska svårförutsägbara, tycker jag. Det skulle mycket väl kunna bli typ 0-0, 1-1 i båda, alltså skulle det kunna lika gärna kunna bli 3-4 och 4-3 i matcherna. Det beror helt på hur de kommer in i dem och lite vad de har för inställning. Så att för min del tycker jag att det här är ett ganska lätt Haaland-val att bara glida med, och visst, det kan bli en blank absolut, men det kan också bli 2+1 att Haaland är tillbaka. Killen har ju fan gjort över 20 mål liksom redan den här säsongen, så att han kan göra mål, det vet vi. Och nu har det varit lite sämre form några matcher. Vi har inte sett torsdagens match här mot Spurs än, men nej, jag tycker att när det inte finns någon sån här rolig kapten, visst, Kane där borta mot Fulham, men nej, för mig känns Haaland given, och jag kan inte riktigt se att det finns någon sån här rolig. Du var inne på Trippier där, och det är ju, ja men typ
raggabinden.
Det är ju raggabinden, absolut. Liksom. Sen tror jag väl att uppsidan borta mot Palace i form av offensive return, alltså hade det varit hemma mot Forest, då hade jag ju liksom lockats. Nu känns det mer, ja, det är en stabil vicebindel. Haaland blir det för mig, och vi kommer säkert att se en del som kliver ifrån Haaland nu, för att han har just blankat, beroende lite på hur det går i torsdagens match mot Spurs här. Vi såg ju bara men inför den här omgången som är live, eller som är ongoing när vi spelar in, att han hade väl ett effektivt ägande på strax över 200%, 206% eller någonting. Så att, och då är det ändå många triple captain bindlar i. Jag tror en 500 000 triple captain bindlar. Så att det börjar väl sjunka lite. Folk börjar tappa lite tålamodet. FBL managers tålamod är ju inte det bästa. Och det gör ju också att liksom poängen blir lite mer värda. Så att, nej, hålla minne blir det.
Ja, jag tror den här omgången ska ha ett väldigt högt EO på Haaland igen. Det kommer inte gå över 200% för att triple captain bindlarna bör väl hålla sig borta. Men alltså, det, ja, jag tror ändå att vi kommer att ha många. Sen så, såklart påverkas detta av andra matchen i Double Gaming Week 20 som inte spelas, har spelats när vi spelar in det här då. Bra. Innan vi går vidare och avslutar med era lyssnarfrågor ska vi bara rikta ett stort tack till alla er som stöttar oss via patreon.com. Ni kan stödja oss med 25, 35 eller 50 kronor. patreon.com/svenskafpl. Fredrik, vill du kötta iväg lite lyssnarfrågor innan vi stänger igen butiken?
Nej, men det kan vi absolut göra. Då kan jag börja passa en till... till dig Alex, då är det Mårten Alvring som skriver att med tanke på kommande Double Game Week 23 för City och Arsenal, vilka spelare skulle ni rekommendera? Är det läge att använda triple captain eller annat chip?
Jag tycker inte att det är triple captain läge i Game Week 23. Jag tyckte att det, ville man sätta den på Haaland så skulle man ha gjort det den här veckan. Nu ser vi facit i hand efter liksom halva facit i alla fall. Så var det ju Stefan som gjorde rätt i att inte röra, men den är inte avslutad. Jag gillar inte dubben lika mycket, det har jag argumenterat för förut. Jag gillar snarare då om det är så att United får den här drömdubben i 22 med dubbla hemmamatcher mot Palace och Leeds, att sätta den på Marcus Rashford. Hade jag haft kvar den och det hade dykt upp, då hade jag tryckt av triple captain där. Men varken Arsenal eller City lockar med, lockar mig i alla fall i 2023 när de har dubbel. City har väl Villa hemma, Arsenal borta tror jag. Och Arsenal har dubbla hemmamatcher, Brentford och City. Tycker jag att liksom Brentford gör det bra och har gjort det väldigt bra mot topplagen och stänger till och gör det svårt. Och liksom, som sagt, Arsenal City är oerhört svårt att sia om hur den matchen ska gå. Så att, nej, jag tycker inte att det är trippelläge. Vilka gubbar man ska sitta på? Ja, men vi har ju hört rekarna att Ödegård och White har ju backats av många. Och sen är det lite hur ens bygge ser ut. Jag tycker man kan gå flera vägar. Mittfältet är ju trångt, men Arsenal har ju bra mittfält. Jag skulle säga de tre bästa Arsenal-tillgångarna att sitta på om man bortser från... Alltså jag tycker man ska ha en försvarare eftersom att det är svårt att hitta andra försvarare som är så bra. Och då, ja, men, man kan inte helt ta bort budget, men jag tycker att Ben White är ett bra alternativ. Ödegård är nog mitt första val på mitten sett i pris. Och sen så... skulle jag få välja helt fritt nu. Nu sitter jag med Martinelli, men jag hade hellre gått till Saka som har straffarna, som är mer involverad där. Men det kan ju även vara att ens bygge har ett bättre läge för att man är så nöjd med sina mittfältare och i så fall trycker in en Kettia där. Men bästa tillgångarna i sig i Arsenal skulle jag säga är Saka, Ödegård, White. I City så är det ju Haaland, no shit. Och sen så Kevin De Bruyne på mitten ändå skulle jag säga. Och sen den tredje platsen är också väldigt up for grabs tycker jag. Är det så att man får nog sitta still med den tredje gubben man har i City. Och är det så att man inte har fyllt på med tre, då får man nog vänta till Game Week 23 och lite ha mer puls och se vart man kan gå. Det hade varit tacksamt för många tror jag att få in en City-försvarare kopplat till Game Week 25. Jag tror många har Shaw och minst en Newcastle-försvarare som ställer till det lite på försvarssidan i 25-an. Och då kan det vara bra att få in en City-försvarare. Men exakt vem, ja, men det ändras ju från liksom timme till timme. Stefan, håller du med mig på Arsenal-tillgångarna där att Saka och Ödegård känns som att de egentligen skulle gå före en Martinelli om man skulle välja Arsenal-mittfältare just nu?
Ja, väljer man fritt så hade jag valt det, men jag hade inte gjort något sidledsbyte från Martinelli till Saka. Det är dessutom en prisskillnad där, så många sitter ju med Martinelli för 6,0 eller i alla fall väldigt lågt, så att det är ju såklart en budgetfråga också. Men Martinelli har inte sett lika het ut efter VM som vi såg han i höstas.
Mm. Mårten fortsätter med ytterligare en fråga där, och då kan vi väl dra den till dig, Stefan. Hur är det med double game weeks för andra lag? Finns det någon update från Ben Krellin som är värd att känna till? Brighton har till exempel två fördelaktiga uppskjutna matcher, Crystal Palace och Bournemouth. När kan de tänkas klämma in? Det var vi inne lite på. Och vilka i Brighton bör man försöka få in? Och det var vi ju lite inne på. Vill du fylla på med någonting mer där?
Nej, men jag kan väl ta om dubblarna först. Jag tror inte att man behöver tänka så mycket. Det som kan hända nu, det är att United och Leeds får en dubbel i 22an. Och sen så är det nog mer fokus på att klara av 25an. Och sen kommer det väl tre double game weeks, men det är mycket längre fram som inplanerade, som kommer vara stora double game weeks. Men det är inte fokusera nu, utan fokusera på att ha ett bra lag, klara av 25an och ja, men eventuellt vara redo att agera på den här dubben som United och Leeds kan få i 22an.
Mm.
Och Brighton tycker jag att vi diskuterar bra innan.
Mm. Fritjof Lindström, han vill tacka för en trevlig podd. Tack Fritjof för att du lyssnar. Det är vi som är oerhört tacksamma för alla ni som sitter och har det här i era lurar just nu. Att det är just oss ni väljer att lyssna på. Han har en United-fråga, Alex. Det passar väl bra till dig att Bruno har levererat lika många poäng själv som De Bruyne och Salah har ihop sedan VM-uppehållet. Tror ni att det kan hålla i sig med Brunos form, och är det ett bra sätt att spara in lite pengar med honom istället för en av de andra två?
Kort svar, nej. Nej, jag tycker nog inte det. Jag tycker inte att det är läge att ens skifta ner Salah till en Bruno Fernandes. Jag förstår frågan. Om man ser liksom på utfallet, så har han tagit mer poäng än dem tillsammans. Kevin De Bruyne borde haft mer poäng. Har man Kevin De Bruyne så byter man definitivt inte, utan nu Wolves hemma här i Game Week 21. Som sagt, får vi se vad som händer med skadan. Det är klart man kan byta därifrån om det kommer fram att det är en skada. Han missade träningen, men det kan mycket väl vara så att han spelar på torsdag också. Så att, ja, det är vi bara att avvakta lite och se. Men så länge han inte är skadad sitter man kvar med honom. Vi har en dubbel i 23an också, även om det inte är en dubbel som jag tycker att det är triple captain läge på. Så är det samtidigt dubbla matcher för en spelare som Kevin De Bruyne. Ja, det är bra. Och då liksom motsats då på Bruno, att byta in honom som eventuellt har en blank i 25. Sen som sagt, allt kan ju kastas om. Är det den här drömdubben i 22an, ja men då kanske man vill gå dit. Jag skulle inte göra Kevin De Bruyne till Bruno Fernandes. För att då sätter man sig bara i ytterligare ett byte sen, att man vill få in Kevin De Bruyne igen till 23an. Salah är ju en annan historia. Är det så att United får dubben i 22, att göra Salah till Bruno då för en omgång eller två, ja, det kan väl funka. Men du kommer ju behöva gå därifrån igen sen. Det är väl min bild kring det. Sen så, som sagt, det är så mycket ifs and buts och vad som händer med dubblar. Men jag tycker inte att man byter ut en Kevin De Bruyne nu. Det tycker jag, det finns inte på kartan.
Mm. Stefan, Andreas Sandberg, han skriver så här: borde man lämna City och Liverpool helt nu förutom hålet? Liverpool för att de inte kan spela fotboll längre. Nej, det har han ju poäng i. Och City för att man kommer dö i förtid av alla rotationer. Det är mina argument. Andreas,
ja. Vad tänker du? Ja, han har hälften rätt. Liverpool tycker jag att man kan lämna helt och hållet. Jag har sagt hela, liksom sen efter VM, att Nunez är den jag vill ha därifrån. Det går inte att hitta ett case för Salah just nu, tycker inte jag. Och försvaret är ju, ja men, klappuselt. Så dit vill man inte heller gå. Däremot City, de ska ingenstans. De har ju en dubbel här i 23an. Det är lite svårt att hitta liksom den rätta trippen. Men De Bruyne, om han är hel, guldspelare att ha i en sån dubbel. Sen får vi se hur det liksom faller ut med backlinjen. För det är väl liksom den naturliga vägen att trycka in en tredje gubbe. Ser det fortsatt så här osäkert ut, då är ju Ederson en väg som man kan gå där för att få dubbla starter.
Alex, Martin Levin, han undrar vad man ska göra med Robertson och Darwin Núñez. Är det samma sak eller är det olika saker för de två?
Alltså det är ju, det är mycket pengar för spelare i ett lag som inte alls är i form. Jag tycker Núñez, jag har inte status på honom nu kopplat från skadan. Det är nästan bättre att du svarar på det.
Ja, det ska vara lättare. Han ska vara tillbaka. Han var ju inte på bänken idag här när man vann mot Wolves, men han ska ju vara tillbaka typ till helgen. Så.
Jag tror jag hade liksom inte, jag hade ju aldrig kikat på att gå till varken Núñez eller Robertson just nu, utan tycker att det finns andra alternativ. Jag skulle hellre byta in en Tony på en Darwin Núñez, även om Darwin är hel nu trots hans siffror, och han kan ju absolut komma iväg med poäng. Robertson, jag tycker det är alldeles för mycket pengar. Det är ett raggaval. Alltså taken är höga på både Núñez och Robertson. Men med den prislappen vill man ha lite garanti. Och jag ser inte den garantin just nu. Det finns väl absolut läge att gå därifrån. Men det beror väl lite på hur en slag ser ut. Vad man förbränder. Vilka spelare är det man vill få in. Vilka har man redan och vilka saknar man. Så det är ett ganska defensivt svar från mitt håll. Jag tycker väl ingen av dem är alltså, så här, att man måste göra allt i sin makt och ta massa minuspoäng för att byta ut dem. Däremot så är det någon gubbe man vill ha, så finns det bra läge att spara in lite pengar för att kunna uppgradera på annat håll på båda två, skulle jag säga.
Stefan, Simon Greco, han undrar om man ska behålla eller skeppa Cancelo. Och vem är bästa ersättaren i så fall? Han sitter på Trippier, Shaw, White och Patterson redan.
Nej, men sitter man kvar med Cancelo så tycker jag faktiskt att man kan fortsätta göra det. För att som var inne på, en bra insats mot United. Det var mycket skönt att se att City släppte två bollar till slut. Så att man inte hade bytt ut en nolla där direkt. Men just nu så sitter man kvar och ser vad som händer här. Det skulle kunna vara så när vi går in i 23an att liksom Cancelo är den man, liksom en klart lysande stjärna som man inte får gå utan i den dubben. Och sen liksom med de matcherna som även City har efter dubben, så ja, men om Cancelo hittar storformen då kan det sticka iväg 40 poäng. Så att han sitter jag gärna kvar med om jag hade haft honom i laget.
Alex, Martial, vad är status på honom? Christian Hansen undrar om man ska ersätta honom. Och vem ska man ersätta honom med om man nu ska byta ut honom?
Jag tycker man tar det lugnt. Jag tycker generellt sett att man inte ska göra byten utan se till att ha två fria till Game Week 22. Och vi får se, han kan ju mycket väl komma till spel här mot Crystal Palace. Han är ju inte uträknad, han klev av med någon känning här mot City i halvtid. Men skulle kunna komma till spel mot Crystal Palace. Jag hade inte bytt in honom, men har man honom så avvaktar man. Jag tycker också att Weghorst har kommit in. Det är klart att det påverkar Martials speltid. Däremot så tror jag Martial är ett tydligt första val. I alla fall om man är frisk. Och det finns en potentiell dubbel för United i 22an. Det skulle mycket väl kunna vara så att Vegas får en av de startna 22an. Även om Martial är hel. Men det vet vi inte. Just nu tycker jag inte att man behöver springa därifrån. Utan avvakta, se vad vi får för information. Kommer han med i truppen här i andra matchen i Game Week 20. Och annars så tycker jag man behöver heller inte stressa utan invänta och liksom sparbytet är nog min rekommendation ändå. Jag tycker inte att det brinner om det inte så att man är borta. Så får man väl byta ut honom efter dubben i 22an då kanske istället. För att liksom få ett bättre alternativ till blanken i 25an. Jag räknar helt med att United kommer gå till ligacupfinal. Så nu blir vi väl utslagna här av Forest i ligacup-semin bara för det.
David Halls fråga om Phil Foden. Den tänkte jag roffa åt mig själv. För jag känner mig väldigt träffad. Skeppa med Versalö, skriver han, frågetecken. Och ja, det är en bra fråga. Ska man göra det eller inte? Vi får väl se nu hur det ser ut mot Spurs, om det blir något inhopp eller om det blir bänk hela matchen eller vad det blir. Och sen så tycker jag att det kan vara läge, och som vi har varit inne på egentligen inom hela podden, spara bytet här nu den här gameweeken, se vad som händer lite till helgen. Och är det så att han får sitta bänk hela matchen i sig båda de här matcherna, då är det ju ingen snack, då är det ju bara att kliva till något annat, till någon annan sitt tillgång eller någon annanstans överhuvudtaget. Men man ska också vara medveten om det. Byter man ut Foden i ett sidledsbyte mot Grealish eller Mahrez eller någon, så kan det vara att du skeppar 15 poäng mot en blank. Men Foden har ju inte sett bra ut de senaste matcherna. Och de här två matcherna som vi ändå har nu innan. Dels då med den här hängmatchen som släpar mot Spurs, och sen till helgen för att se lite ännu mer. Vad är hans status hos Pep när han inte har sett bra ut? Får han åtminstone hoppa in och få 20-25 minuter? Ja, men då kan det finnas case för att kanske inte liksom skeppa honom det första man gör. Men är det så att han har hamnat i onåd igen, då kommer han nog ryka rätt fort. Ifrån mitt bygge i alla fall. För att jag har liksom inte råd att sitta med en 8 miljoner City Lyon som inte spelar. Det är min take på det. Stefan, sista frågan. Det är från Mattias Hallberg. Börjar vi röra oss bort ifrån permakaptenen Håland snart? Är det de dagarna long gone?
Ja, men snart kanske det är så. Men inte till 21. Det var väl det vi liksom vårt budskap från kaptensdiskussionen. Men sen liksom i 22 får United dubben där. Då kommer han inte vara kapten. 23 har han ju själv en dubbel. Så där har han väl ett alternativ. Nej, alltså det är för tidigt att säga så. Jag tror Håland kommer vara tungt kaptenad här kommande 4-5 omgångarna.
Det var alla lyssnarfrågor, Alex.
Yes, och ett stort tack för att ni lyssnar. Vi är tillbaka efter Game Week 21 för att summera den och blicka framåt. Och inför Game Week 22 kommer vi ha mer information framåt, och äntligen slipper man kasta in det här hela tiden att ja, just det, United har en blank, eller det beror ju på bara om de vinner. Vi kommer ha mer information. Så det är egentligen det medskick jag vill göra till exakt allihopa, att det är bra att sitta med två fria byten inför Game Week 22. Stort tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej då.
Ha det bra.
Ha det gott. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.